Herre, vi stannar en stund nu för att be om din närvaro. Herre, i det som vi kommer titta på idag så ser vi att bön är inte bara någonting, någon formalitet, någon formalia, utan det är verkligen någonting som kan göra en skillnad. Och jag ber att vi ska kunna få en klarare bild av det här idag. Öppna våra ögon. Hjälp oss att förstå det som du ville kommunicera genom Daniel kapitel 10. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på hur de här 2300 kvällarna och månaderna. Och det var inte riktigt något av kapitlerna. Men gången innan det så tittade vi på Daniel kapitel 9. Och vi ska inte repetera så mycket, men om vi går till Daniel kapitel 10. Eller ni minns i Daniel kapitel 9 så fick Daniel bönesvar. Väldigt snabbt. I Daniel kapitel 9 och vers 23 så står det så här. Att redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, sa Gabriel. För att du är högt älskad. Så redan när han började be så gick ordet ut om att Gabriel skulle komma till Daniels undsättning och berätta för honom hur det låg till. Och direkt när han var klar så kom ängeln. Så det gick fort. Ett mycket snabbt bönesvar. Idag så ska vi titta på en annan aspekt. Vi ska titta på när ett bönesvar dröjer. Och vi kommer att titta på hur Gud är involverad i politiken också. I Daniel kapitel 10, vers 1-4 så står det så här. I den persiska konungen Koresh, den tredjes regeringsår, eller förlåt. I den persiska kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallas Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i min mun. Och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Hiddekel. Så Daniel, han har gått, han har fastat och han har bett i 3 veckors tid. Det bönesvaret som han önskar verkar ha uteblivit, för det dröjde 3 veckor här innan han fick något svar. Men det som Daniel får i kapitel 10 är en glimt bakom kulisserna i vad det var som verkligen höll på att hända under de där 3 veckorna. Och vi ska titta på det. Men vi kan först ställa oss frågan, varför ber Daniel? Vad är bakgrunden till det här? Vad är det som händer under hans tid? Det stod att det var i Koresh tredje regeringsår. Och om vi går till Esras bok i Gamla testamentet så får vi en inblick om vad som hände i Jerusalem under den här tiden. Vad som hände i Israel vid samma tid. Så vi kan titta i Esra kapitel 4. Efter krönikeböckerna, efter kungaböckerna och krönikeböckerna så kommer Esra. Esra kapitel 4. Och i vers 1-3 så står det så här. Ni minns förresten, innan vi går in på det, ni minns att Koresh hade ju befriat judarna. Om ni minns, i hans första regeringsår så lät han judarna komma tillbaka till Jerusalem. Han sa att nu ska ni bygga upp den här staden som ligger i ruiner. Så man kan tycka att Daniel, han borde ju jubla över det här. Alltså, nu har det hänt, nu har hans bön blivit besvarad som han bad i kapitel 9. Men vi ser att någonting händer här i Esra kapitel 4. Efter att de har kommit tillbaka till Jerusalem så står det så här. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: låt oss bygga tillsammans med er. Vi söker er Gud liksom ni. Och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem: ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som den persiska kungen Koresh har befallt oss. Så här kommer motståndarna, står det, till Juda. Det är samarierna specifikt som är har bott i det här landet efter att den assyriske kungen skickade dem dit. Och de säger att de tillber Gud. De säger: ja, men vi tjänar Gud liksom ni gör, den sanne guden. Och även om det var sant så var det inte riktigt helt sant. För de här samarierna hade inte lytt Guds befallning om att beblanda sig med de här andra avgudadyrkande nationerna runt omkring dem. Faktum är att samarierna var en blandning utav de här gamla israelitiska stammarna, de 10 andra som fördes i fångenskap, och de här assyrier som flyttade in efter att Israel, de 10 stammarna, hade förts bort i fångenskap. Och de judiska ledarna kände till det här mycket väl. I 5 Mosebok, kapitel 7, vers 2-4, så sa Gud tydligt till Israels folk så här: du ska inte sluta förbund med dem. Det handlar om de andra nationerna, de avgudadyrkande nationerna runt omkring Israel. Du ska inte sluta förbund med dem. Du ska inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. Varför? Ty de kommer då att leda dina söner bort ifrån mig till att tjäna andra gudar. Gud hade klart och tydligt gett instruktioner till Israels folk att de skulle inte bara gå och gifta sig med vem som helst som de fattade tycke för. Och det var inte för att Gud inte var en kärlekens Gud. Han står för kärlek, helt klart. Men han insåg att om Israels folk här börjar gifta sig in med de här avgudadyrkande nationerna, så kommer de också att börja följa i deras fotspår. Gud ville att hans folk skulle vara försiktiga med vem de ingick släktskap med, vem de ingick förbund med. För eller senare så skulle, om man säger så här, det var Israels folk som vände sig bort ifrån Gud, hellre än att de här avgudadyrkarna vände sig till Gud på grund av sitt äktenskap. Så Gud hade förbjudit det här, men samarierna hade inte lyssnat på det här, och därför så tillbad de både den sanna guden och avgudar också. Så de sa mycket riktigt här att ja, men vi tillber Gud också precis som ni gör. Så låt oss komma med, låt oss bygga ett tempel åt er. Men Israels ledare sa att nej, vi kan inte göra det här. Ni kan inte vara med och vara en del av att bygga upp det här huset som är helt och hållet åt Gud och endast Gud. Så de fick inte det. Och då visades deras sanna karaktär. För direkt när de blev nekade det här privilegiet, så började de att motarbeta Israels folk och de som byggde templet. Så de var inte alls intresserade av templet egentligen. De var inte alls intresserade av att det skulle finnas ett gudstempel där, utan de var bara ute efter något annat. I serie vers 4 så här så står det: men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män och motarbetade dem och gjorde deras planer om intet. Så länge Koresh, kungen i Persien, levde och sedan ännu till dess att Darius, kungen i Persien, började regera. Så det var konflikter, det var problem med det här med tempelbyggandet. Koresh hade sagt att ni ska bygga upp templet, men sen blev det konflikter och problem. Och de lejde män för att motarbeta det här, och de till och med försökte motarbeta alla kungarna, de persiska kungarna, att de skulle hindra det här bygget så att det inte fick fortgå. Och med all sannolikhet så var det det här som Daniel sörjde för under de här 3 veckornas tid. Han bad, han tänkte på sitt folk. Hur ska det gå med nationen som Gud har lovat ska återuppbyggas? Hur ska det gå för dem? Han hade bett att Gud skulle svara på bönen. Och vi ska se att det här var en otroligt viktig händelse, eftersom den onde, han ville inte alls att det här skulle bli av. För han visste att från den tiden då ordet gick ut om att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess att Messias skulle komma, så skulle det gå 483 år som vi studerade i Daniel 9. Så helt enkelt, Satan ville inte att templet skulle börja byggas upp. Han ville inte att det här skulle träda i kraft. För då visste han att Messias skulle komma till jorden. Då visste han att det fanns ett hopp för människorna. Så han gjorde allting för att motarbeta det här. Medans Gud å andra sidan insåg att det här är otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt att kungen i Persien inte hindrar bygget av templet. Och det pågår en strid. Vi ska läsa i Daniel kapitel 10, vers 5-7. Daniel hade inte fått något svar på 3 veckors tid. Och man kan undra varför inte. Varför dröjer svaret? Daniel kapitel 10, vers 5. Så ser vi vem som kommer efter 3 veckor. Han var vid floden Hiddekel. Och det står: när jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Vilken färg är linnekläder oftast? Ja, det är eller vit. Vit faktiskt är vanligtvis de här. Himmelska dräkterna också. Vi ska se här i alla fall vad som står. Han var klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Vad är det här för en figur som kommer till Daniel? Det står att han är klädd i linnekläder, han har ett bälte av guld. Hans kropp är som krysolit, hans ansikte som en blixt, ögon som eldsfacklor, armar och fötter som glänsande koppar. Och hans tal är som ljudet av ett väldigt dån, står det. Det är en otroligt intressant bild, för den påminner otroligt mycket om den i Uppenbarelseboken kapitel 1. Vem var den här mannen? Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 13-15, ger oss svaret. Johannes säger att han såg mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Och vem är människosonen? Jesus, eller hur? Han var klädd i en fotsidsklädnad, omgjordad av ett bälte av guld. Känner vi igen det här? Hans huvud och hår var vitt som ull. Ja, var som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Okay? Hans ögon var som blixtar, stod i Daniel. Här är det som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Var det inte att hans armar och fötter var som glänsande koppar, stod det i Daniel. Hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Ha. Det här är en bild på Jesus Kristus i sin himmelska skepnad, om man får säga så. Hans förhärligade form. Johannes får se Jesus där i himmelen och Daniel fick se honom också, många hundra år tidigare. Samma figur, samma beskrivning. Jesus kommer till Daniel vid slutet av de här 3 veckorna. Och man kan undra, vad var det han har gjort där? Låt oss gå tillbaka till Daniel 10 igen. Daniel 10, vers 10. Här kommer en annan figur. Förresten, Daniel, han blir helt bedövad. Han faller till marken. Han vill tillbe den här varelsen. Och Jesus hindrar inte Daniel från att göra det. Medan i uppenbarelseboken, när Johannes ville falla ner och tillbe en ängel, en vanlig ängel, så sa ängeln, nej, du får inte göra så. Du ska bara tillbe Gud. Så det förstår vi också, att det här handlar inte bara om en vanlig ängel som kommer till Daniel. Utan det här måste vara Guds son själv. Vers 10 så står det så här. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Så här kommer en annan figur och hjälper honom upp. Vers 11. Sedan sade han till mig. Daniel, du är högt älskade man. Ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter. Ty jag har nu blivit sänd till dig. När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. Här har vi en annan figur som kommer då. Efter att Daniel har sett den här stora synen, han har fått se Jesus, Guds son. Så kommer en ängel till honom och reser honom upp och förklarar att jag har blivit utsänd till dig. Och varför sändes han ut? Låt oss titta i vers 12 till 14. Det står så här. Han sa det till mig, frukta inte Daniel. Ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Ha! Så varför hade den här ängeln kommit? På grund av bönen, eller hur? På grund av att Daniel hade bett under den här tiden. Och när hörde Gud bönen? Var det först efter 3 veckor som han hörde bönen? Det var det inte. Precis, redan första dagen. Redan från första början. När han började be. Så har orden varit hörda. Gud hör bön. Men då kan man undra varför dröjde det hela 3 veckor? Varför kom ängeln Gabriel först nu? 3 veckor senare. Vad är det som har dröjt? Var det något fel i transporten från himlen till jorden? Eller vad är det som hände? Låt oss titta. Han förklarar vad som händer i vers 13. Det står så här. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar, stod det. Försten i Persien, det var ju Koresh i det här laget, i hans tredje regeringsår. Han stod emot ängelns inflytande. Vi får en blick bakom kulisserna i vad det var som hände. Visste ni att Guds änglar är inblandade i politiken? Fascinerande, va? Den här konflikten som de här personerna, motståndarna till judarna, hade orsakat där i Jerusalem. Hade kommit till kungen och kungen funderade på vilken sida han skulle ta. Skulle han hindra verket från att fortsätta? Han hörde massa falskt förtal ifrån de här samarierna. Skulle han lyssna till dem eller vad skulle han göra? Vi kan verkligen lita på att den ondes änglar var där också. Kämpade för att få Koresh att, att tänka i överensstämmelse med de här förutfattade meningarna, det här falska förtalet som hade spridits. Medan Guds änglar var också där. Den här ängeln har varit där, han kämpade. Och Persiens kung stod emot honom under den här tiden. Stod emot honom. Är en människa starkare än en ängel? Nej. Hur kunde han stå emot honom? Vet ni, jag tror att Gud, han respekterar människans fria vilja. Gud vill att vi ska fatta beslut för honom, men han kommer inte att tvinga oss till att göra det. Han kan kämpa med att ge oss ljus. Han kan försöka få oss att förstå vad det är vi borde göra. Och han kan göra det lätt för oss. Han kan hindra den onde från att sprida falskt förtal. Han kan hindra Satans metoder. Men han kan inte välja åt oss. Utan varje person måste själv ta det här beslutet. Koresh behövde själv välja. Vem vill jag följa? Vill jag lyssna på de här falska förtalen? Eller vill jag stå för det som judarnas Gud har sagt till mig? Guds änglar är ju mycket starkare än Satans änglar. Så därför så borde det inte vara en kamp egentligen. Men det är en kamp på grund av människans fria vilja. Att hon har en förmåga att välja. Och den här kampen pågick i 21 dagar. I 3 veckors tid. Så kämpade ängeln Gabriel med Koresh. Och han stod emot honom. Han försökte få honom att följa det rätta. Att fatta rätt beslut i den här konflikten. Men till sist så blev kampen så svår. Att Gabriel fick kalla in förstärkning. Han fick tillkalla förstärkning. Det står att Mikael. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos kungen, hos Persiens kungar. Mikael, vem i all världen är den här Mikael som det står om? Jag skulle vilja att vi tittar på. Ja, förresten, vi kan ta själva ordet Mikael, eller namnet Mikael. Det har en betydelse. Ni vet, alla namn har en betydelse. Mikael, eller Gud, och Mik, det betyder vem är som Gud. Eller han som är som Gud kan det också betyda. Mikael betyder just den som är som Gud. Jag vill citera Seth Erlandsson. Är det någon av er som känner till Seth Erlandsson? Han var en av huvudförfattarna till Folkbibeln. Hans kommentar av den här Daniel kapitel 10. Då säger han så här. Han menar att av sammanhanget här så går det inte att avgöra frågan om Mikael är en skapad ängel. Eller om det är den oskapade ängeln. Den oskapade ängeln. Det finns ju bara en som skulle kunna vara oskapad, och det är Gud själv, eller Jesus själv. Och Seth Erlandsson säger så här: jag för min del tror att det är den oskapade ängeln, den ängel som gick framför Israels barn när de tågade genom öknen. Så han trodde att den här Mikael representerade Jesus Kristus. Och då kan man undrar, hur kunde han komma till den här slutsatsen? Ja, han säger själv att av sammanhanget kan man inte riktigt avgöra om det är Jesus eller inte. Visst, vi såg Jesus tidigare som hade kommit till Daniel. Så visst, det kan vara så att det här är samma person som kom. Men om vi tittar på resten av Bibeln så blir det ganska tydligt, tycker jag. I Malaki kapitel 3 och vers 1. Så beskrivs Jesus som en ängel. Betyder det att Jesus är skapad? Nej, verkligen inte. Han är oskapad. Han har alltid funnits. Han har liv i sig själv. Han är jämställd med Fadern. Jämställd med Gud. Och i Malaki kapitel 3 vers 1 så står det om Johannes döparen först. Att se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig, står det. Och sen står det så här: och den herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter, se han kommer, säger Herren Sebaot. Så det här talas ju förstås om Jesus, den herre som, de, som Israels folk sökte. Den, han som skulle komma, som Johannes döparen beredde väg för. Och här beskrivs Jesus med orden som en ängel. Och ordet ängel betyder helt enkelt budbärare. Det betyder inte nödvändigtvis en skapad varelse. Ordet ängel betyder budbärare. Och Jesus själv, om han kommer med bud, så är han en budbärare. Och det är just vad det här ordet betyder. Det står faktiskt, om ni ser det där ordet budbärare, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Det är också ordet ängel. Det är samma ord. Så Johannes döparen beskrivs också som en ängel. Så ni ser, ordet ängel är inte så begränsat att det bara handlar om en sån här övernaturlig varelse. Utan det kan betyda helt enkelt en budbärare. Det står om Mikael att han kallas för ärkeängeln i Bibeln. Ärkeängeln. Ärke är ju just det här med att han är den högste eller störste. Och om vi tar om vi sätter ihop de två orden, ärkeängel, det betyder alltså den högste budbäraren. Den absolut högste budbäraren. I första Thessalonikerbrevet kapitel 4 så står det så här. Att när Jesus kommer tillbaka så står det att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så enligt den här versen, vems röst är det som väcker de döda från sina gravar? Det är ärkeängelns röst, eller hur? Det står inte att det är Jesus i den här versen. I den här versen så står det ärkeängelns röst och en Guds basun som ljuder. Och då ska de döda i Kristus uppstå. Men om man tittar i Johannes evangeliet kapitel 5 och vers 27-28 så står det så här. Han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människoson. Jesus talar om människosonen, om sig själv i tredje person, och han säger: förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Så vems röst är det här som väcker de döda? Det är Jesus röst. Så hur ska man få ihop de här? Är det två olika röster, eller är det så att den högste budbäraren är Jesus? Att det är den här förbundets ängel som kommer till Daniel och som är den som väcker upp de döda. En annan bild som vi kan se om Mikael är i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 7. Och där står det så här: att en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. De av er som studerat det här kapitlet, vem representerar draken? Det står i vers 9 att det är Satan eller djävulen. Och hans änglar, han har änglar på sin sida. Alltså draken eller Satan och hans änglar gav sig i strid med Mikael och hans änglar. Hans änglar. Så Mikael har alltså massa änglar under sig. Han är på något sätt befälhavaren över himmelens här. När vi studerade Daniel kapitel 8. Minns ni att vi tittade på vem det var som ledde himmelens härar? I Uppenbarelseboken 19 så står det att Jesus rider på en vit häst. Eller hur? Han är herrarnas herre, konungarnas konung. Och efter honom så följer himmelens härar, står det. Intressant. Det är Jesus som leder himmelens härar. Om man tittar i Josua kapitel 5, vers 13 och 15, så får Josua träffa på den här befälhavaren för himmelens här. Det står så här: medan Josua var i Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade: tillhör du oss eller våra fiender?
Han svarade: Nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Och då står det att då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och han tillbad och sa det till honom: Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Josua faller ner och tillber den här varelsen. Återigen, om det hade varit en vanlig ängel så hade ängeln sagt: nej, men du får inte tillbe mig. Du ska bara tillbe Gud. Så som han gjorde med Johannes i Uppenbarelseboken. Men här så tar han emot tillbedjan och det står så här: Befälhavaren över Herrens här sa det då till Josua: Tag skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Minns ni att det var en annan man som fick ta av sig skorna på sina fötter när han stod på helig mark? Det var Moses, eller hur? Och vad var han då? Ja. Han var vid den brinnande busken, det tänkte jag på. Eller hur? Han stod där och det var en buske som brann och han tyckte den brinner inte upp. Och så frågar han: Vem är du? Vem ska jag säga har sänt mig? Och, och den som var i den där brinnande busken sa: Jag är den jag är. Det var Gud själv som var där och han sa: Ta av dig skorna på dina fötter för platsen där du står är helig. Det är samma figur här som Josua får möta. Och han beskrivs som befälhavaren över himmelens här. Så jag kommer inte vara dogmatisk över det här, men enligt min förståelse så tycker jag att det är ganska tydligt ifrån Bibeln vem den här Mikael är. Han är den som är som Gud. Han är Mikael, Jesus Kristus. Jesus har många olika namn. Han heter inte bara Jesus. Han heter Emmanuel. Han heter Guds ord. Han har många olika titlar och namn. Och Mikael verkar som att det är mer hans krigsform. Varje gång man ser Mikael i Bibeln så är han i konflikt med mörkrets första. Han strider. Han är befälhavaren, ledaren för himmelens här.
Den här kallas också för ärkeängeln. Vad tror du?
Ja, det är intressant. För det finns faktiskt ingen gång i Bibeln som det står att Gabriel är ärkeängel.
Det är något som vi hittar på.
Ja, jag tror faktiskt det. För inte vad jag har sett. Det står att han står inför Gud. Han står nära Gud. Mm. Men det står aldrig någonstans att han är ärkeängel faktiskt. Det är bara Mikael som beskrivs som ärkeängel. Det står också i Judas brevet, vers 7. Så står det om Mikael, hur han tvistar med djävulen om Moses kropp, står det. Och så återigen har man där Mikael i konflikt med djävulen. Men det är en bra fråga och jag måste säga det att jag har inte sett någon text som beskriver Mikael eller Gabriel som ärkeängel. Han beskrivs som en ängel, han beskrivs som en högt uppsatt ängel, men inte just med den termerna.
Ängeln Gabriel kom. Jag förstår inte ärkeängeln.
Nej, precis, det gör inte det. Jag måste läsa Bibeln noggrant. Ja, men det är jättebra. Jättebra fråga. Men vad kan vi lära oss ifrån det här då? Om det här stämmer så innebär det här att Jesus själv kom till undsättning efter 21 dagar. Ängeln Gabriel hade kämpat där med kungen i Persien, men sedan så trädde Jesus själv in. Som svar på Daniels bön så kom Jesus själv personligen. Och då vanns segern. Och Koresh gick inte med på de här falska förtalen. Utan det var först efter hans son gick inte heller med på de här ställdes inte heller på judarnas motståndares sida. Utan det var först den tredje kungen som gjorde det, om man läser i Esra. Om man fortsätter läsa i kapitel 4 där. Så Gud höll mörkrets makter tillbaka. Och därför hade judarna en ypperligt tillfälle att gå och börja bygga upp templet igen. Bygga upp Jerusalem. Och Jesus kom själv till den här undsättningen. Men här förstår vi att det var som svar på bönen, på Daniels bön. Om Daniel inte hade bett, om han hade gett upp, om han hade känt att nej, det här, jag får inget svar, jag ger upp. Så hade inte Mikael kommit till undsättning. På något sätt så påverkar våra förböner, eller på något sätt så gör våra förböner att Gud kan göra saker som han annars inte kunde göra. Inte så att han inte har möjligheten, han har möjligheten att göra allting, men faktum är, Bibeln säger, be så skall ni få, eller hur? Om vi inte ber så får vi inte. Om vi ber så gör Gud saker som han annars inte skulle göra. Och i den här striden mellan gott och ont så måste Gud respektera fri vilja. Eller hur? Han måste respektera, okej, om Koresh ställer sig på Satans sida i den här konflikten. Även om Gud kan, han kan ju sparka bort den onde hur lätt som helst. Men han respekterar, han är på något sätt har begränsat sig själv efter människornas beslut. Men om vi ber så måste Gud respektera vår fria vilja. Eller hur? Om vi ber, Gud snälla, var med kung Koresh. Låt honom att fatta rätt beslut. Så då, om Satan kommer och säger, Gud, du har inte tillträde till Koresh. Han har valt att stå på min sida. Så kan Gud säga, ja, men Daniel, han har bett för kungen. Och jag måste respektera hans fria vilja. Därför kan jag kasta bort dig, Satan. Jag kan respektera hans fria vilja. Hänger ni med? Bönen har en kraft, en otrolig kraft i den här striden mellan gott och ont. Och jag tror ju mer vi förstår det här, ju mer kommer vi att be. Ju mer skulle vi verkligen be. Det är otroligt att vår bön kan göra att Guds mäktiga hand kan få tillträde till ställen där det annars inte skulle ha tillträde till. I Daniel kapitel 10, vers 15 så står det så här. Medan han talade till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig. Min herre, genom synen har stor ångest gripit tag i mig. Och jag har inte någon kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre andas. När Daniel hade den här synen, han andades inte medan han hade den. Vers 18, han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Han sade, frukta inte, du högt älskade man. Frid var det med dig. Jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sade, tala min herre, för du har styrkt mig. Då sade han, kan du förstå varför jag kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot försten över Persien. Igen, han skulle tillbaka och fortsätta den här kampen. Och så står det, och när jag drar bort från honom så kommer försten över Javan, eller försten över Grekland. Vi ska titta på det. I kapitel 11 så beskriver Gabriel de olika kungarna och härskarna som ska komma i Medie-Persien och Grekland och framåt. Det står så här i vers 21. Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa. Ingen utom Mikael, er förste. Endast Jesus har makt att ändra på saker och ting på ett konkret sätt. Den som kan hjälpa änglarna, vi kan inte göra det förutom genom vår bön. Men när vi ber, då kommer Mikael. Och det står, i medan Darius första regeringsår stod det där för att stärka och skydda honom. Så där ser vi att Gabriel hade också varit med tidigare. Det var han som hade varit med kungen Darius som kastade Daniel i lejongropen. Han hade varit med bakom kulisserna. Gud själv, han är involverad i politiken. Och hur kan det här hjälpa oss? Jag tror att när vi hamnar i situationer där vi inte har förmåga att där vi inte har någon möjlighet att påverka ett beslut, så har vi ett sätt att göra det på. Vi har bönen. Jag minns nu när Hulda och jag, Hulda Du håller på att starta en restaurang i Vasa, vegetarisk restaurang. Nu i höstas så höll vi på med de här planerna för restaurangen. Och vi hade sett Guds vägledning i att hitta en lokal utanför, mitt där i centrum. Och det var otroligt bra, vi hade sett Guds vägledning verkligen. Och den här ägaren eller vdn hade varit otroligt positiv till inställd till att vi hade haft kristna värderingar och sådana här saker. Så han var mycket, mycket glad över det här. Och vi kände att men det här är verkligen lätt utav Herren. Och vi skulle just skriva ett kontrakt. Och samma dag så ringer den här ägaren och han är gråtfärdig. Han sa det flera gånger, jag är helt gråtfärdig, jag är så ledsen, det har kommit upp någonting just nu. Han ville verkligen att vi skulle vara i den där lokalen. Han kämpade för det. Men det har kommit upp en affär som är ovanför honom i bolagsstämman eller vad det nu var. En affär som handlade om tiotals miljoner euro. Och han kunde inte påverka det här beslutet. Och jag sa till honom så här att, vet du, vi ska be, sa jag till honom. Han är inte troende på det sättet. Men jag sa, vi kommer att be för det här. Och det var det sista jag hörde. Jag tänkte verkligen så här, okej, Gud, nu har jag sagt det här till honom. Nu måste du bevisa att du är mäktig att göra under fortfarande idag. Vi bad i 2 månaders tid. Många försökte göra oss missmodiga. De sa att nu har dörren stängt, så nej, ni får leta efter någonting annat. Och kanske ska sluta och ge upp och inte ens göra den här restaurangen. Men Hulda och jag kände att det här är verkligen, Gud har lett oss så här långt. Och ännu har de inte fattat något beslut än. För det var så, de höll på att diskutera och det kunde komma att påverka den här lokalen som vi skulle hyra. Och vi bad i 2 månaders tid. Nu bad många andra att be också om det här. Och efter 2 månader så ringer den här ägaren tillbaka till mig och han säger så här. Vet du, nu har de här mörka molnen försvunnit. Den här affären blev inte av. Och ni kan hyra, ni kan skriva kontrakt när ni vill. Helt fantastiskt. Gud hör bön fortfarande idag. Vi hade ingen möjlighet att påverka de här högt uppsatta ledarna och i Vasa där. Men vi kände någon som kunde göra det. Vi kände Mikael, vi kände Jesus. Och vi visste att om vi bad så kunde han sända sina änglar för att påverka beslut så att det blir enligt hans vilja. Och jag vet inte var du befinner dig, men jag kan säga att samma sak kan det vara för dig. Kanske är det beslut som du står inför som kommer påverka dig, som du inte har någon möjlighet att påverka själv. I så fall så finns det ett sätt som du kan påverka. Och det är genom bön. Genom att sända Guds änglar dit. Genom din förbön. Så det är min önskan att var och en av oss ska inte försumma det tillfället. Och då kan vi känna den friden som kommer från förbönens otroliga kraft. Låt oss be. Himmelske Fader, tack att du hör bön och att bön fungerar, att det är en verklighet. Och vi vill be, Herre, att du ska hjälpa oss. Jag vet inte vilka situationer varje person befinner sig i här, men jag är säker på att vi många gånger har stått inför situationer som vi inte kan påverka. Att saker och ting kan påverka oss som vi inte har någon möjlighet att ändra på. Men Herre, du har det. Jag vill be för varje person här inne som kanske står inför just en sån situation här. Att du ska vara med, att du ska sända dina änglar och påverka de som kan besluta så att det blir i enlighet med din vilja. Tack Herre att vi kan lämna det här i dina händer och jag ber i Jesu namn. Amen.